Well, I'm flying in a jukebox.
The flying jukebox.
Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Jag heter Patrik Stanelius och i det här avsnittet blir det ett kärt återseende med Maria Arnqvist. Sist Maria var med var det tillsammans med Cecilia Österholm som hon gör psykedelisk typ folkrave-musik med under namnet Siri Karlsson. Ni kanske minns det var för några år sedan. Nu är Maria aktuell med soloalbumet Mary Rose and the Purple Quintet som är någonting helt annat och helt eget. Och det är också en skiva som jag tycker är riktigt bra. Ni får snart höra exakt varför jag tycker så. Så jag ska inte upprepa mig här utan jag tycker att vi kastar oss rätt in i samtalet som börjar nu. Jag sitter öga mot öga med Maria Arnqvist. Vi har ju satts förut i den här kontexten, men då var det i konstellationen Siri Karlsson tillsammans med Cecilia Österholm. Nu är det bara du och jag. Och varför ska vi prata jättemycket om? Men jag tänkte börja med att be dig recensera din egen spelning på Farsing. När det här släpps så kommer det vara ett tag sedan i backspegeln. Men när du och jag sitter så händer det bara för några dagar sedan. Och jag missade den tyvärr.
Mm.
Jag har bara tagit del av den via klipp som skickats till mig. Hur var det?
Det var jättekul. Speciellt. Sättningen var, det var samma sättning som på skivan. Med kontrabas, cello, fiol och gitarr och läppstil. Kora, trummor och slagverk. Och så var det piano och så lirade jag lite sax också.
Och när vi träffades här så sa jag att... Alltså inga likheter i övrigt, men bara rent visuellt så var det väldigt mycket slash. För att du har ju det här rockstjärnehåret och du var en väldigt balljacka och en raffig hatt på huvudet.
Ja, det var en jättekul liknelse. Ja.
Och uppmärksamma lyssnare hörde säkert att du, Maria, sa på skivan här. För du har ju släppt ett soloalbum.
Mm.
Men innan vi börjar gräva i det så vill jag bara säga att det här är ju någonting som har marknadsförts som... delvis marknadsförts som en pianoskiva.
Mm.
Och många som känner till dig och din musik kanske främst förknippar dig med just...
saxofonen.
Precis. Men i själva verket så är din bakgrund som musiker, alltså din musikaliska bana, började vid tangenterna, om jag inte har helt fel.
Ja, det stämmer.
Ja. Jag ska sätta på en låt, för det här är inte första gången du spelar in någonting med piano.
Nej.
Och det vi ska lyssna på är inte heller det första du spelade in med piano. Men det är någonting som jag inte hört dig prata om någon annanstans. Jag är bara väldigt nyfiken på det. Vi kör igång den här direkt. Kommer du ihåg titeln på det vi lyssnar på, Maria?
I framtiden?
Ja, det stämmer. Mycket bra.
Ja.
Inom parentes, för två händer.
För två händer, precis.
För vad är det här för projekt?
Jo, men det här, det var väldigt roligt och utmanande. Det är Anders Teglund som släppte en skiva för en hand. Där han bara spelade höger eller vänster hand. Och sen kontaktade han olika pianister och frågade om de ville lägga till den andra handen. Så då hörde han av sig och undrade om jag ville lägga till. Nu ska vi se om jag minns rätt. Var det höger handen? Känns som det borde vara det, men det kan vara vänster handen. I alla fall till den här låten. Mm. Mm.
Ja, det är ju jättefint, men jag frågade dig medan vi lyssnade om ni satt bredvid varandra när ni spelade det här. Men då skakade du på huvudet.
Mm.
Alltså, men rent tekniskt förstår jag att då skickade han låten till dig och så spelade du över. Men jag bara tänker att så här, det låter verkligen som att det är samma rum. Man hör, inbillar mig, andetag. Man hör ljudet av sustainpedalen. Är det bara från ena pianot då? Eller? Alltså rent tekniskt, vet du hur han pusslade ihop det här?
Det vet jag inte. Den, jag spelar in och så mixar de ihop det i Göteborg.
Okay. Fick, men fick du noter eller fick du bara veta tonart?
Nej, ingenting. Nej, jag fick ljudfilen.
Okej. Och sen så hade du din fil ing och bara körde.
Men jag styrde, jag var nog tvungen att liksom dissekera lite vad som hände. För jag fick en ganska tydlig idé och färg när jag lyssnade på en gång. Och den var inte helt enkel liksom. Det är ganska, så jag var tvungen att, jag nästan noterade sjoken så att säga, harmonierna för att lyckas ta mig igenom det. Så att det blev lite kompositionen då.
Mm. Mm. Anders Teglund spelar ju, tycker jag, alltså hans stil är liksom väldigt meditativ. Hans spelstil alltså. Mm. Han gjorde en serie spelningar hemma hos folk. Mm. Där liksom kriteriet var att ni måste ha ett piano hemma så kan jag spela i ert vardagsrum eller rummet där pianot står. Och jag, inte på grund av att det var tråkigt, men liksom för att det var så rogivande, så somnade jag faktiskt på golvet i ett vardagsrum under en av hans spelningar. Vi kommer ju höra mer prov på din stil här, men om jag kallar hans stil för meditativ, hur skulle du beskriva din egen pianospelstil?
Den är nog lite mer kraftfull och intensiv skulle jag nog påstå. Just det här med Anders när jag höll på. Jag har spelat ett stycke en gång när jag spelade mer aktivt klassiskt. Suite Bergamesque och Debussy. Jag tror det var de färgerna som hans fil lockade fram i mig.
Ja, men det förstår jag verkligen vad du menar med.
Men min musik har nog inte varit det i huvudsak. I alla fall det som kom nu.
Nej.
Till den här skivan.
Men om vi kort då pratar om, alltså, vad är din pianobakgrund?
Ja, jag började vid 6 år. Ungefär spela. Tog lektioner av en granne som var pianolärarinna. Och så tyckte jag om det väldigt mycket. Så jag spelade och övade. Mamma klinkade lite fyrilis men lav sen efter ett tag.
Men det är den världen vi är i. Det är liksom inte ragtime och Jerry Lee Lewis.
Nej, men det var roligt för att jag hade olika lärare. Ett år bodde vi i Boston när jag var 11-12 år. Och då fick jag den här, en väldigt duktig pianolärare med mycket skalövningar men också en del noterat jazz kan man säga åt jazzhållet. Och sen kom jag hem, hade svårt att hitta någon men till slut fanns det en pianolärare från Polen med polsk bakgrund som bodde i Linköping, Åte Kusminski. Och han öppnade liksom fönster mot improvisation också, både klassiskt gediget men du vet så här, ja, hade någon bok som man kunde spela med ackordsanalys.
Kusminski-metoden.
Ja, precis. Jag hade väldigt svårt för det då. Jag tror jag hade Stevie Wonder, I just called to say I love you, i 3 år i Leksand.
Men i Siri Karlsson så är det ju, alltså, det är ju liksom allt möjligt. Ni begränsar er inte riktigt.
Nej.
Men det är ju mycket, det, är, alltså, det som framträder är ju liksom mycket elektroniskt. Det är synt, det är saxofon och slagverk och sådär. Hur mycket spelar du piano på kammaren?
Ja, men jag tror, alltså jag har nog ofta komponerat på piano och på sommarställe så har vi tramporglar och så klaviatur har nog funnits med och syntan har ju också varit en väg tillbaka till klaviaturet men sen var det när jag var ledig runt 2017 och så här helt bara fritid till musik ett halvår så började jag öva lite mer metodiskt pianot och liksom gick tillbaka till lite så här övningar, skalbok och sånt. Så det la grunden för det vi hör idag. Då kom många frön till melodier.
Ja, bra. Alltså det är så här, jag har ju liksom ett upplägg som jag har tänkt mig. Samtidigt när vi sitter och snackar så vill jag egentligen bara trycka på play samtidigt på alla dina låtar. Men jag tänker ändå att vi följer den snitslade vägen ett tag till. För det är ju inte bara liksom ett album rätt upp och ner med liksom låtar numrerade från 1 till 10 som du har släppt. Utan det är mer än så. Och för att komma in på det så lyssnar vi på det här.
So sure, always suspicious of an easy cure. No, I'll never get those hours back, but the first chance I get, I'll be running.
Den amerikanska musikern Jen Wassners soloprojekt Flock of Dimes. Låten heter One More Hour. Hon var med i duon Why Oak. Det är hon väl fortfarande, men jag tror att den är pausad i indiesvängen. Det här albumet heter Head of Roses.
Mm-hmm. Vad jättefint.
Ja, den är toppen. Alltså, stor rekommendation
ja.
På det här och allt hon har gjort. Ditt album, på tal om Roses, heter...
Mary Rose and the Purple Quintet.
Exakt. Mm. Och min känsla som jag får är att det här är liksom en berättelse som spelas upp. Vem är Mary Rose?
Mm. Det är en bra fråga. Men,
men det tänker jag inte svara på.
Nej, jag tror inte jag har något färdigt svar på den. Jag tror
nej, men okej. Men var kommer det ifrån då?
Jo, men det kommer... egentligen, det kom faktiskt i stunden. För jag var lite inne i... Alltså, jag höll på med skivan, men jag höll på med mycket annat också. Men sen en sommardag så skulle jag hämta min dotter. Var i skärgården. Hon var på besök hos en annan kompis. Och åkte och hämtade henne. Och då mötte jag liksom familjen där i trädgården. Och det var kompisens morfar eller farfar som stod och plockade vinbär. I så här vita, korta jeansshorts och ingen mer på kroppen. Och brunbränd, vet. Så här, äldre brunbränd. Och så gick jag fram och sa hej. Och så hade han en hatt på huvudet, solhatt. Och så sa jag hej. Och så sa han, Mr. Stanley Coyne, sa han. Så här, jag bara, Mary Rose.
Okej.
Okay. Oj, nu spiller jag kaffe. Men tar jag hand där. Och så bara, Och så stod vi och började prata lite så här på engelska med varandra. Och det var som att kliva in så här. Han var någon annanstans och jag hakade på leken liksom. Jag tyckte det var lite roligt.
Ja, för han var inte bara Mr. Stanley Coyne.
Nej, han, jag förstod sen han var lite, du vet att han, ja men... vandrade lite in och ur sin egen roll. Liksom, att han var ganska gammal.
Okej.
Okay. Ja.
Men det bara kom till dig på
det
studs?
Det bara kom till mig på studs.
Ja, men då ja. Så.
Och så tyckte jag, Mary Rose. På något sätt så föddes idén då till just Mary Rose där och då. Sen hade jag väldigt svårt att veta vad jag skulle göra av henne. Om jag skulle heta Mary Rose eller om skivan eller sådär. Men jag landade i att skivan, hon fick liksom klä berättelsen lite. Mm.
Bra, du får berätta mer, men vi öppnar den här burken då.
Mm.
spännande för att jag tycker det är så mycket som händer på en och samma gång. När det kommer att dubblar så är det lite så här medeltida värdshusstämning. Men samtidigt är det så himla romantiskt och exotiskt.
Det var intressant med medeltid. En luta. Mm.
Maria, vad hörde vi?
Ja, vi hörde Spri som öppnar skivan. Och det är Soso Sissoko som spelar Kora.
Mm.
Och jag tycker det är så underbart. Jag tycker det finns stor likhet mellan pianot och koran. Att det är som systerinstrument som möts. Nu i och för sig hennes den kromatiska liksom. Så då funkar det ju. Och så har vi ju Karin Hellqvist på fiol och Emma Augustsson på stråk där som kommer in. Och Dennis Egbert på trummorna. Och Ryan Packard har lagt på lite percussion på det hela.
Men hur gjorde ni? Sitter alla liksom, är det liksom bandat live?
Ja, det är bandat live.
Det är väldigt tajta musiker.
Ja, kåran faktiskt la på för vi hade, det var lite tidsbrist mest.
Okej.
Okay. Lösa det så. Ja.
Ja, men det här är missionsförklaringen. Först öppningsspåret som du sa. Vad var du för sinnestillstånd när du skrev det här?
Ja, det minns jag inte riktigt. Men jag tror så här, när mycket av den här musiken kom till mig, då hade jag lite ledigt och var fri. De kom någorlunda vid olika tillfällen, fröna. Men känslan var att musiken som kom var väldigt ljus. Och på något sätt glad. Alltså hade någon, det var något, mycket tyckte jag kom i dur. Alltså jag tycker mycket annars kommer i moll eller gärna blir mörkt. Och med Siri, det blir liksom djupare och djupare in något slags mörkt. Men det här var bara ljus. Så att det var fint. Och Esprit, ofta kommer titlarna ganska på en gång när jag skriver. Men den här är som en färd över hav.
Alltså jag sa det till dig när vi lyssnade att jag får också lite så här medeltida världshus. Nu när vi snackar om det så tänker jag, det är liksom, jag lyssnar på musik på ett ganska visuellt sätt. Alltså vilket inte på något sätt gör mig inte unik. Men jag ser, alltså vet, jag ser så här, gröna dalar. Alltså på något sätt får jag så här, min Mio-vibbar av hela den här skivan också. Alltså berättelsen, inte Björn Isfälts musik.
Nej, jag förstår.
Som sagt, så, alltså, skivan är utgiven under ditt namn. Men det är ju på något sätt som att vi följer den här Mary Rose på någon sorts odyssé. Och jag kommer att tänka på din skiva när jag lyssnade på ett album som släpptes ganska nyligen i Talande stund. Där uttrycket också är väldigt teatraliskt och medvetet. Ett anammande av någon sorts identitet. Jag ska spela upp vad jag tänker på nu. Det här är en jättebra skiva, men vi tar hitten. I have my sentence now at last. I know just how you felt. I dig my fingers in expecting more than just the skin. Like a motorbike, a sailor, and a knight in gay. I'm dancing in convertibles. And you can haunt me like he held her. And now fuck you like nothing matters. And you can haunt me like he held her. And now fuck you. brittiska gruppen The Last Dinner Party sjunger Nothing Matters. Albumet som släpptes ungefär samtidigt som Mary Rose-skivan heter Prelude to Ecstasy.
Mm.
Och det här är någonting som fick The Guardians mycket, mycket cyniska musikskribent Alex Petridis att gå upp i brygga baklänges och jubla.
Mm.
Den är jättebra. Det är en kvintett som uppenbarligen har lyssnat väldigt mycket på Sparks.
Ja, just det. Det är när du säger det.
Mm. Jag tänker att vi tar en Mary Rose-låt här direkt som du får berätta mer om i, liksom också i relation till hela koncepttänket.
Mm.
Lyssnar vi på Maria?
Rosalie. Mm.
Här har man en klassiskt skolad pianist som spelar. Du nämnde Debussy här tidigare. Vilka är dina liksom, go-to pianokompositörer?
Mm. Det är en bra fråga också. Jag tänkte just den här Rosalie, den är fin. Jag tycker det är hitten. Pianohitten.
Okej.
Okay. För mig.
Ja, men börja i den änden och så kan vi cirkelsluta med...
Med de...
B-delen som jag frågade om här.
Ja, ofta har det blivit alltså mina pianofavoriter någonstans också vad jag har spelat. För det sätter sig liksom i kroppen. Jag har ju tyckt om det klassiska. Jag älskade Debussy och Chopin. Alltså deras musikspråk och så. Sen så kommer jag bli introducerad till Rachmaninov, Scriabin, som jag spelade och tyckte var väldigt häftig musik. Också sånt som inte är det självklara liksom. Men jag har väl alltid en kärlek till melodier också. Och det kommer väl ganska tydligt fram i när jag gör musik. Så att det blir ofta melodispel. Även om det också kan bli kaos och lite noise och så. Men jag spelade också en del fyrhändigt. Och det kunde vara Charidas och Robert Wells och andra låtar. Sen tyckte jag ABBA, deras alltså, intermezzo där. Gillar jag skarpt. Alltså Benny Anderssons pianospel. Så att jag har ett hopkok av det här. Det finns lite det här poppiano, rockpiano stuket också. Som har funnits längs vägen liksom. Men Rosalie, den kom ganska så här direkt som låt på något sätt. Men jag fick öva en del för att få den till mig liksom. Mm.
Men du säger att det är din favorit på skivan, alltså pianostyckena. Var det liksom fröet till hela det som blev hela albumet? Eller är det någonting som kom senare?
Ja, den var nog bland det första, faktiskt.
Ja.
Ja. Och titeln också. Det här lite romantiska som finns, draget som finns. Skulle jag nog vilja påstå. Jag kan stänga av mig.
Ja, det är ingen problem.
Och leka med det. För jag har liksom på något sätt i den här processen så mycket, alltid älskar himlar. Moln, de här dramatiska skyarna, nätter, resa. Det finns något som transporterar i det här och i berättelsen.
Ja, precis. Ja, du pratade om att det, liksom, du tänker på något som är väldigt ljust.
Mm.
Nu pratar du om skyar. Jag nämnde Mio min Mio. Mm. Men vad kan du säga mer om den här världen som musiken befinner sig i och tonsätter?
Mm. Själva låtarna i sig, de har nog kommit det finns ju några som är lite syskonlåtar. Ofta blir det så här, befinner sig någonstans och då kanske det kommer två, tre låtar ur den platsen där jag just då. Och sen kommer en ny plats. Så en del har något, kan hänga ihop liksom på något sätt. Men innan vi spelade in det här så det har varit en process. Så några låtar spelade jag in och då hade jag egentligen bara bas och cello och fiol. För jag har haft hela tiden vilja att komponera för en liten kammarensemble och för stråk. Det har varit en motor i det här med pianot. Men sen fick möjlighet att jobba med en lite större ensemble. Så kom det här, men kåran, det vore magiskt. Och Simon med läppstil som jag spelat med länge liksom, och varit med Siri också. Får de här olika färgerna. Så det liksom vuxit lite kan man säga. Och i det att göra en konsert. Jag har nog ett behov av att för att styra upp saker. Så växte en berättelse också fram och hur jag komponerar själva ordningen och... Så var nästan så här, är det en musikal? Vad är det på gång? Ja, men det är frö till något. Men det blommar inte helt liksom.
Var alla i rummet införstådda med det också? Eller så har du bara här i era partitur spela?
Jag tror kanske linjen i energierna till slut. Och det blev väl ännu tydligare på Fasching skulle jag nog säga. Men sen hade vi visuals då till just den konserten också. Och det hjälper ju till att skapa en stämning. Och så blev det kostym. Och så blev det... Ja, så man skapar någon slags scenisk ram också.
Mm. Det finns ett spår på skivan som jag tycker sticker ut i den bemärkelsen att det är väldigt roligt.
Mm.
Och vi ska lyssna, men först ska jag spela någonting som jag kommer att tänka på väldigt starkt när jag hörde det. This town is a lonely town. Not the only town like this town. This town is a make you town. This town is a love you town and a shove you town and push you round town. Jag har alltid undrat vem det var som skrattade på Lee Hazelwoods låtar. Men till slut så kom jag på en briljant idé och bara slå upp det. Och det är pianisten Don Randy.
Ja.
Från studio- och musikerkollektivet som kallas för The Wrecking Crew. Som vi har köra loss här på This Town. Du kanske anar vart vi är på väg.
Ja.
Ja. Ska vi köra igång den direkt då?
Gör det.
Ja. Det här är inte samma piano som de andra låtarna ni spelar,
nej. Ett spikpiano.
Ja, honky-tonk piano helt enkelt.
Mm.
Alltså det enda som saknas är liksom ljudet av en revolver som...
Ja, det hade ju varit magiskt.
Ja. Vad hör vi här?
The Saloon.
Ja, tematiskt inte ljusår ifrån Lee Hazelwood.
Nej, verkligen inte.
Det här låter som en rolig dag på jobbet.
Ja, det kan man säga. Men jag tror det är Mary Rose där faktiskt för det här pianot. Hon sitter där på saloonen.
Före eller efter hon hamnar i slagsmål?
Nej, men hon klarar sig ganska bra, var rätt smidig.
Okej, hon får alla att liksom stämma upp i kör bredvid henne.
Ja, det. Eller lyckas hantera de där bråken på, med armvågen någon spelar.
Alltså jag kallar det här för en rolig låt, inte för att på något sätt förminska, men den sticker ju helt klart ut i repertoaren.
Mm.
När händer det här? I jobbet med att spela in?
Nej, men det var också en låt som låter det som kom och som styrdes upp lite liksom. Så den har haft sin givna plats.
Men är det någonting som du har någon så här, alltså någon av dina musikaliska hörnstenar eller liksom något som du burit med länge eller något som du varit sugen på att testa själv? För det är ett väldigt specifikt sound.
Ja, alltså spikpianot som sådant, det var nog i studion bara, men här har vi ett spikpiano, ja det tar vi.
Mm.
Att det passar perfekt. Så just det med själva låten i sig. Nej men, alltså min pappa har alltid haft en förkärlek till, alltså vi lyssnar, dansar jämt till Cat Ballou till exempel, den filmmusiken. Och så här lite ragtime och tradjazz och har funnits med. Jag har inte spelat så mycket, men lite så här boogie-woogie och lite, ja. Så att det var mer, det var bara kul.
Mm.
Och sen så den här saloon-historien liksom. Så det är humor. Var det väl lite så kopplat till den här. Vi åkte tvärs över staterna, hela familjen, när vi var där. Och hamnade på Salinas i Rodeo. Och jag tycker det är ju något fascinerande. Det var en sån här, jag köpte en hatt där när jag var liten. La alla mina besparingar på en halmhatt med såna rosa plym och lila blommor och dekorerad liksom. Som alltid har hängt med mig på något sätt. Och den har fått vara med även live faktiskt på föreställningarna. Så att det finns lite så här, spela med lite referenser från ja, erfarenheter kan man säga.
Ja, kul. Mm. Och för er som lyssnar så lite bonusfakta här. Det är alltså inte en riktig häst som är uppmickad utan det är Maria som gör ljuden där i början. För det är jättedyrt att spela in hästar.
Men det finns en liten sampling i. På en riktig häst.
Gör det?
Ja, också blandat okay. Med mig. Det är jättekul.
Okay.
Så jag har fått låna.
Ja, det var schysst.
Ja, av en som var snäll.
Du inte spräckte budgeten.
Nej, jag skulle inte ha råd med det ljudbiblioteket. Men jag fick den, om jag inte säger. Lipsasil.
Ja. Du, alltså, när vi träffades senast så pratade vi väldigt mycket om Burkina Faso, Afrika,
ja.
Alltså den och liksom västafrikansk musik. Det går ju inte att inte doppa tårna där igen, tänker jag.
Mm.
Men också för att alltså, det finns stunder på den här skivan där det verkligen hörs att du har rest fysiskt jorden runt. Och liksom, att influenserna är många, inte bara från... Du sträcker inte bara inåt utan även utåt. Och en låt som jag kommer att tänka på är den här.
Alive.
Vågar du gissa dig till var vi är någonstans? Det är, alltså det, jag skulle inte plocka det, men...
Nej, jag tror inte jag plockar det. Jag tror södra...
Vi är norra Ghana.
Norra Ghana, ja det skulle...
Det här är artisten Linda Ayupuka som tillhör en folkgrupp som heter Frafra.
Frafra Sound,
ja.
Det finns en grupp som...
Precis, och det är en grupp människor som finns utspridda både i norra Ghana och i Burkina Faso också, bland annat. Den här låten heter Jine Famam. På det lokala språket, albumet heter God Created Everything. Det här är en jättebra skiva. Alltså otroligt svängig och fräscha och påhittiga sound. Jag har inte jättemycket mer att säga om henne än att jag rekommenderar skivan. Men det är just ett spår på ditt album som jag framförallt förknippar med liksom den här delen av världen på något sätt. Och det är det här. Även om just det här låter lite mer orientaliskt. Mm. Men det är någonting med alltså, tonen på sången.
Ja, just det. Mm. Jag förstår.
Så det här känns ju verkligen som hemmaplan för dig.
Mm.
Vad lyssnade vi på?
I Caught You Running. Från Mary Rose and the Purple Quintet.
Stämmer bra det. Ja, alltså det är ju mycket, det är en väldigt dynamisk skiva eftersom den rör sig från de här gnistrande pianofigurerna till antingen är vi liksom på någon sorts liksom stepp bland jurtar och barfota människor eller i någon sorts öken. Alltså det är stor spännvidd.
Ja, men det stämmer nog. Jag har nog ganska mycket natur, olika liksom, vyer framför mig själv i mina bilder. Den här just är lite när det slutar sig snarare om man är vid en flod eller något liksom tryck av hetta och lite mörkare stämning. Men jag förstår den här afrikanska, för det är just de här öppna vokalerna när man sjunger och lite forcerade, du vet, man försöker få alla att sjunga i näsan sen, lite fult, väldigt obekvämt för oss att använda den typen av liksom vokaler.
Mm.
Men det tror jag definitivt är från min tid i Burkina.
För det känns som att alltså medlemmarna i Goat kanske har några av
verkligen
skivorna som står i din skivhylla också. För det, man känner igen uttrycket därifrån också. Mm. Och det är ju inte från Göteborg eller var de nu kommer ifrån.
Nej, precis. Nej, det var kul. Jag började lyssna på dem igen här nu och bara, ja, just det, svinbra. Mm. Men, och så märker jag ganska ofta så har jag 3-mot-2 pendlingen liksom. Den är ju i min musik, kommer lätt. Mm.
Bra, då var jag inte helt ute och cyklade.
Nej,
det gläder mig. Alltså nu ska jag spela en grej för dig som jag hittade bara här om kvällen. Och som, alltså, det är ju liksom som man baxnar, tycker jag. Lyssnar på är en över 100 år gammal inspelning.
Ja.
Orchestra Francesca Reveron spelade in låten Con Piano Sublime i Havanna i juni 1919.
Wow. Ja.
Och ja, det är ju liksom personer som har gett ut det här på nytt har väl gjort sitt bästa för att städa upp. För jag antar att det är liksom inspelat på stenkakor eller något liknande med dåtidens mikrofoner och sådär. Så att det är inte high fidelity precis. Men det som händer är ju att i alla fall jag alltså börjar se på pianot här på ett helt nytt sätt. För att ja. I och med att all klang är borta så blir det ju som ett slagverk.
Ja.
Som tillsammans med det här raspet. Alltså piano som percussion instrument är ju inte det första man förknippar det med.
Nej.
Riktigt.
Men det är ju typ det.
Ja. Och du sa tidigare att piano och kora är syskoninstrument. Där finns ju säkert folk som har sin egna take på. Men bara faktumet att det här hände för 105 år sedan tycker jag är så himla svindlande. För att ingen som var med och gjorde det här lär ju rimligtvis vara vid liv idag. Hur hoppas du att någon upptäcker Mary Rose and the Purple Quintet om 105 år. Vad skulle vara det bästa sättet?
Oj. Det var en svår fråga. Jag kan ju hoppas någon upptäcker det nu.
Ja. Det är därför vi sitter här.
Att nå ut i dagens brus, det är kanske det allra svåraste. Nej, men ja, det kan ju bli så det här digitala liksom. Det är ganska lite fysiskt som finns kvar. Det kommer en vinyl som inte hann komma. Men det digitala känns ganska sårbart. Så det är frågan hur någon skulle upptäcka det. Det är jättesvår fråga. Man får hoppas det lever vidare ett tag och kan inspirera och finnas där. Jag har ju en dröm om att det skulle ut på noter. Du vet, att se barn lite så här medelsvåra pianolåtar för dem. Jag ska försöka göra det när jag har möjlighet, alltså bara noterat för piano, för de funkar ju solo också. Att man kan liksom, de kan finnas där och spelas.
Ja, men
låtarna.
Det låter som en superbra idé.
Ja, så det är ju...
Känns också som ett, alltså en så här given grej, om man ändå ska kosta på sig en vinylutgåva så vore det ju lite notblad, en ganska lyxig sak att få i konvolutet.
Mm. Så det mesta är ju noterat.
Mm.
Men sen, jag kom att tänka på Kuba, det är ju så, jag vann en resa dit en gång.
Hur? Var?
På slogan.
Nej, men okej. Okay. Var det alla goda ting i tre, klammerbagg och gonorré? Köp jag valja.
Ja, men typ, det var Ramlösa.
Okay.
Eller Ramlösa.
Ja, när är vi i tiden?
Vi är 99 kanske.
Okej, okay. Och hur löd din slogan, kommer du ihåg det här?
Ja, det kommer jag ihåg. 15 ord.
Varsågod.
Måste bara säga. Varför älskar man vatten, ska man skriva. Livets droppar förenar, släcker törst och renar. Fascinerande djup, porlande bäckar. Alla sinnen vatten jäckar.
Ja, det är en dikt att trycka upp och sätta på kylskåpet.
Mm.
Och då var första priset en resa till Kuba?
Nej, det var till Mauritius.
Okej.
Okay. Ja. Men sen så fick jag vinsten och de var rätt chockade. För jag var tydligen, du vet, brukar vara en, det finns en liten klick som alltid tar hem de här priserna. Och så jag var liksom helt ny. Kom så bara, kul att få någon ny här. Men då frågade jag, kan jag få åka till Kuba istället? Och så bara, ja, det går väl. Jag hade en viss summa då jag kunde casha in som presentkort på fritidsresor då.
Och hur länge var du där?
2 veckor. Så det var för 2 personer, jag och en kompis åkte. Och så bodde vi en vecka på Habana Hotel National, det här klassiska hotellet. Och en vecka drog vi till Santiago. Men då hade jag en bekant, en musiker, som hade varit där, bott där. Och så sa han, men gå till den här adressen så kan ni bo där. De är jättesnälla. Så vi åkte till den där adressen.
Helt oanmälda?
Helt oanmälda. Och sen så var det någon på adressen och så plingade på och så kom det ut någon tant hula hula på spanska. Och så vinkade och så, jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var typ Pablo, någonting sånt här. Och så bara ropade svenska namnet. Var det Pablo? Jag kommer inte ihåg. Men säg att vi ropade så här, Pablo, Pablo. Aha, Pablo! Si, si! Bienvenido! Och så gick vi upp och pratade jättedålig spanska och typ gestikulerade, får vi sova en vecka? Och det gick bra. Ja.
Okej. 99, det är ju samma år, tror jag, eller omkring den tiden som liksom Kuba hamnade på kartan igen musikaliskt tack vare Buena Vista Social Club. Märktes det på något sätt? Eller är liksom, i Kuba så är det Buena Vista Social Club 24/7, 365 dagar kanske?
Ja, det var ju det. Och särskilt där nere. Så att det var ju fantastiskt. Var ute någon kväll och gick och dansade och hamnade på bara lokala. Ja, men du vet, man gick in genom ett rum och där stod en liten sonorkester och spelade. Man dansade och cigarrer och vi gick in och dansade lite och lyssnade. Jo, men den hade nog hunnit komma faktiskt. Jag tror det var 2000 vi var där. Men det var svinkul. Och sen hade jag faktiskt min klarinett. Jag spelade klarinett först. Början när jag gick i trean och så här, i grundskolan. Och han var från Venezuela. Och försökte få mig att spela. Jag köpte hans son sax. Han ville jag skulle vara med i hans latinorkester. Så att jag haft lite de där spåren också. På något sätt. Men jag hade lite motstånd då. Jag var med inne på indie.
Okej.
Okay. Grunge.
Men vägen är lång.
Vägen är lång. Men jag hittar dem till slut. Ja. Så det här du spelar upp. Det känns väldigt nära där jag har varit i min musikvärld också. Med den ensemblen liksom.
Fan vad kul. Det hade jag ingen aning om. Det var mer att jag tänkt, alltså det var pianovinka. Men det här var ju en otrolig historia.
Mm.
Nu ska jag spela mitt favoritspår från din skiva.
Kul.
Thank you. Men har du lagt på saxen i efterhand? Ja. Det är jävligt bra gjort, för det känns verkligen som att liksom, du och du spelar tillsammans. Vad heter den här svettiga och farliga historien?
Rubies and Gold.
Mm. Det är ett spår med attityd.
Mm.
Och skönt att höra saxen.
Mm. Ja, det är lite roligt att spela till sig själv på något sätt. Väldigt enkelt.
Ja, men alltså...
vad ska man säga?
Jo, men jag fattar, men vi har varit inne på det. Jag tycker det gör väldigt bra, för att alltså, ibland när... folk steppar, alltså spelar in ett instrument i taget, kanske spelar till klick och sådär, så finns det finns ju en risk att det blir livlöst. Nu vet ju jag att det är både du som, att det är du som spelar både piano och saxofon, så att rent logiskt så måste det ha skett vid olika tillfällen, men det känns väldigt live.
Mm.
Det är bra känsla helt enkelt.
Mm. Man kanske inte ska berätta sånt, men jag hade så svårt för den här låten, så jag tänkte, nej, den får komma med en annan gång. Jag skulle liksom inte ha med den först. Men så saxen var lite... ja, men jag provade att lägga på lite sax. Och se vad som händer. Mm. Så jag tyckte att den gjorde att låten funka. Att den liksom gav stadga där. Där den kanske inte nådde hela vägen innan. Så att det kanske var det som behövdes för att ge den punchen.
Mm. Mm. Det var inte kontroversiellt sagt. Nej. Alls.
Nej.
På tal om sax, vi ska runda alldeles strax med någonting på det. Men jag köpte en altsaxofon en gång. Ja. För jag tänkte, alltså, hur svårt kan det vara? Rätt svårt visade det sig. Lyckades med nöd och näppe liksom, ta de typ 6 första tonerna i When the Saints Go Marching In efter en tidsövning. Och eftersom jag var punk vid tillfället också, så bestämde jag mig för att lägga upp den på Blocket. Och då så kom det en kille och skulle köpa den. Och han ville veta att saxofonen funkade.
Mm.
Så han sa, kan du spela någonting?
Mm.
Och då var det verkligen så här. Men det räckte för honom. Och så var det så fint, för att han var en sån här kille. Du vet, han hade liksom ganska stilig rock. Han hade en sån här liten bluetooth-grej i örat. Det här är ju för ganska många år sedan. Berättade att han jobbade som mobilsäljare. Och sen så bara vänder han sig i dörren. Och säger så här, men pan, kanske kan... höras någon gång.
Mm.
Och jag sa, ja men absolut. Hör av dig om du bokar en spelning. Mm. Jag har fortfarande inte hört något. Men förhoppningsvis så sitter han och övar på där ute någonstans.
Kul.
Ja men som sagt, alltså, det här är ju inte bara en pianoskiva. Men det är ju en skiva där du verkligen får flexa dina pianoskills. Mm. Jag är nyfiken på om det finns i kristallkulan att vi får höra någonting med... dig som avsändare, som är mer saxocentriskt. Vi lyssnar på den här först innan du svarar på det.
Mm.
Thank you.
Låten heter Displaced från albumet Stateless 2014. Alex Chang Hongtai, som han heter, började ju sin Dirty Beaches karriär som någon sorts liksom så här rockabilly suicide collage chanson artist med distad gitarr och väldigt nostalgiska liksom, kompositioner. Och sen så blev han nog väldigt deprimerad av sitt kringflackande liv, plockade upp en saxofon och började göra allt mer abstrakt musik. Här är han tillsammans med en kille som spelar viola och vad som låter som ett gäng delay-pedaler och lite annat. Så här kan ju sax också låta. Men ja, som sagt, frågan innan vi lyssnade på det här var, har du någonsin tänkt att...
Ja, det har jag väl. Jo, men jag tänker på det ibland. Sen så, och jag har lite inspelningar. Och sådär. Så det är inte omöjligt. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag har inte, det är inte en klar och tydlig väg och idé. Men jag har ju en dröm om att egentligen ta saxen och åka ner och ställa mig lite som så här Albert Ayler. Du vet, när hans marokkanska sessions där. Dra ner och spela in sax med massa slagverk och lite andra konstiga instrument och så. Men om det skulle vara till Burkina igen eller någonstans. Det skulle vara kul. Och annars så, ja, vi får se.
Det är inte uteslutet i alla fall.
Nej, det är ju roligt. Sen så, och jag tycker det finns ju flera fina saxofonister som jobbar här med loopar och sånt. Colin Stetson är ju en, hon kommer till Fasching nu i vår, så jag tänkte gå och se. Sen tror jag tycker det är så roligt att spela liksom. Det här man jobbar med musiker med, så det är nog kanske åt det hållet. Vi får se vad det blir.
Men under tiden, gör dig själv en tjänst. Lyssna på Mary Rose and the Purple Quintet. Och jag säger tack till dig, Maria.
Tack så jättemycket.
Här går vi i mål.
Ja, det var toppen. Underbart. Det var jättekul. Tack.